hockey, vänner.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det
är mål! Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That
was brilliant! Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, via Plays hockeypodcast nummer 288 ger sig ut på en Stanley Cup-resa igen. Nu är vi inne i andra omgången och har fått en liten, liten bild och föraning vad som väntar och som stundar i de här tuffa serierna nu när det är 8 lag kvar som är upp om den där mäktiga bucklan. Stort grepp om detta tillsammans med Rickard Wallin och Håkan Södergren. Ska även titta över SHL lite också. Vi pratar ju en hel del svensk ishockey också, så det blir inte bara NHL och Stanley Cup. Men mycket om det, för hur mår ni nu? Hur mår du, Rickard?
Mår alldeles utmärkt, tack. Det är full fart i kvartsfinalerna här igen och livet och vardagen tuffar på. Så det kunde vara sämre.
Berätta då, nu är skolan och sånt som har startat upp och förskolan är igång. Hur är livet som trebarnspappa då?
Ja, men det är väl som det ska vara, tycker jag. En liten dagisförkylning direkt hem som förväntat. Och barnen börjar väl komma in i skolan med hämtningar och lämningar som följer med det. Så det är lite skönt, tycker jag, när man kommer in i någon form av vardagsrutiner efter sommaren, och att allting har varit så himla annorlunda det sista halvåret, så är det rätt hälsosamt, tycker jag.
Håkan, vad känner du när du hör det här? En liten förkylning och det blir lite sådär vabbande och den här biten. Hur mycket saknar du det nu när du har vuxna barn?
Alltså, ja, det är som sagt, jag blir farfar någon gång inom en kort framtid här, va? Så att jag är ju liksom inte tillbaka i det där, men jag kommer bli den här lösningen som alla säger så är så perfekt. Det vill säga att du umgås med ett litet barn, en liten släkting, och så att säga, den tid som du tycker det passar, och så lämnar du tillbaka det där och blir bekymmersamt. Så att det ska bli spännande att se om det är så verkligen, men jättespännande egentligen, både på den sidan och få uppleva den här lilla, inte stress och press eller sånt där, men en liten kittling där liksom, och man går och tänker på det ibland helt plötsligt, så, jaha, kommer det ny in i familjen, spännande alltså.
Men alltså, känns det overkligt på något sätt? Jag menar, farfar ändå.
Ja, det gör det. Det gör det. Det känns faktiskt riktigt overkligt. För att det är ändå, på något vänster, så även om grabbarna då är 28 och 26, mina två, så alltså, du ser dem inte som 28 och 26. Alltså, Leo är större, starkare än mig, tjänar mer än vad jag gör, jobbar tuffare jobb och allting sånt där. Så att, jag borde ju inte vara förvånad, men det är jag. Herregud,
jag
är aldrig pappa.
Ja. Hörrni, om vi knyter ihop den här säcken då med familj och hockey då. En grej som har börjat cirkulera ut nu när de här utslagna lagen åker hem till sina familjer efter att ha varit borta en längre tid, så har man ju sett några såna här hjärtvärmande bilder på barnen som tar emot sina föräldrar. Det här kommer ju bli en aspekt för att behålla fokus, gå framåt för spelarna, för det är faktiskt, jag ska inte säga att det är orimligt länge, men det är ju väldigt länge att vara ifrån sina familjer och sina barn i de här åldrarna när de är lite yngre. De är inte 28 och 26 eller vad Håkan sa. Det är lite lättare att förklara då vad pappa är. Så det är klart att det är en speciell situation för alla som lever i den där bubblan, och framförallt för de barnen som inte förstår varför föräldrarna helt plötsligt är borta så länge.
Vad synd att inte jag hade kamera med, för jag har varit hemma i Oslo ett par dagar här, och i och med att jag sitter i karantän så träffar jag inga personer, utan det enda jag träffar min hund. Och hunden var så förvånad och såg mig, så han sprang fram till mig, ställde sig på benen och kissade på mina fötter. För han var så upphetsad.
Molly alltså?
Ja, Molly.
Ja, herregud, vet du. Ja, vilken grej. Men du, hur fungerar det här, Håkan? Nu har du ju varit i Sverige under lång tid här och jobbat med Stanley Cup-slutspelet. Ja, du kommer hem, som ändå är hemma för dig i Norge då. Vilka är reglerna i dagsläget?
Alltså jag är 10 dagar i karantän här, så att säga. Men så har man rätt att resa till och från jobb, som det heter, va? Så att, jag ska sätta mig på flyget nu till Sverige igen då. Så när jag är här så får jag inte gå ut och träffa några människor. Jag får gå ut med hunden och så att säga, men jag får inte träffa andra människor eller umgås med någon, utan jag ska sitta då, så att säga, isolerad karantän i de 10 dagarna för att undvika att eventuell smitta förs vidare.
Så du får inte ens gå in i en mataffär och handla snabbt?
Nej, utan det måste jag ha någon som gör åt mig.
Ah. Så vad gör du hemma?
Ställande utanför dörren bara.
Ah. Vad gör du hemma egentligen då?
Ja, jag tittar på all ishockey faktiskt. Jag loggar matcher. Ja, det är nördigt. Alltså, det är helt nördigt. Jag ska inte säga vad man gör. Men det, på något sätt så är det ju så att du bara får vara din egen hemmiljö och liksom göra saker. Du vet att du har grejer där. Du kan göra det. Du kan kaffet där. Allting sånt där. Så blir situationen, den blir lite enklare. Va? Jag har bott inneboende hos min bror till exempel i Hässelby under tiden. Jag har varit i Stockholm här och bott på hotellet ett par dagar. Och sånt där, så men komma hem så har man ju alltid sina egna rutiner. Man har sina ställen. Man vet att där är det, där är det, där är det. Mm. Men i princip så har jag bara suttit och tittat på ishockey när jag varit hemma.
Ja, det är en karantän det också. Ja.
Ja, det är det.
Hur var du när du var aktiv, Rickard? När du var iväg på de här långa mästerskapen? Jag menar, VM-turnering pågår rätt lång tid och sen alla förberedande läger och hela den här biten också, så är man ju borta oerhört länge från familjen. Hur upplevde du det?
Ja, jag var inte borta så mycket i slutet av min karriär när barnen började bli fler och lite större, utan det var väl mest när jag var yngre och var själv som var borta i de där riktigt långa sjoken, och då går det oftast ganska bra för man kommer ju in i en viss lunk och en viss rutin, tycker jag. Sen har jag inte varit iväg kanske i det här som det blir för de som kommer gå till Stanley Cup-final. 8-10 veckor, det känns ju nästan lite sån här sovjetiska läger i längd. Men jag tyckte att det var, i början så var det skönt, det var lite nytt och komma till ett nytt ställe oavsett att sätta upp sina rutiner. Man kommer in i en viss lunk, man får mat och ja, men snackar och umgås. Sen brukade det vara ett så här, det värsta tyckte jag var det här sjoket mitt på när det var ganska långt kvar, men man hade varit där och blivit liksom van ett tag. Mm. Och sen på slutet så var man oftast ganska uppe i matcher och sånt där, så då hann man inte tänka så mycket och man visste att det inte var så mycket kvar. Så det var mitt sätt att hantera det i alla fall. Sen var inte jag en sån där som la så mycket energi på att ta mig runt och upptäcka saker och slösa liksom energi på det sättet. Det var någon gång när man var ledig som det var gött att byta miljö, tycker jag. Mm. Men vissa var ju väldigt rastlösa fort, så blev inte jag, utan jag var ganska nöjd med det där turnélivet i alla fall en stund.
Jag ser mig det framför dig i en liten sliten CCM-overall, badtofflor, inga strumpor.
Kvällsmackan, det måste du komma ihåg, Håkan. Det var ju, kvällsmålet var ju nästan det bästa på hela dagen, så fick man gå och lägga sig sen. Nej, det var service.
Hur var det, Håkan? Läger-Håkan, hur var han?
Ja, men jag var väl nog halvt om det som Rickard var, så jag har ju haft längre läger i princip efter när man har gjort alla VM-turneringar och sådär. För då har jag haft familj hemma och liknande. Så men under den tiden jag spelade så var jag faktiskt i stora delar som Rickard. Men sen var jag faktiskt, jag var ju jävligt nyfiken. Alltså, jag har sett otroligt mycket kyrkor i världen. För jag gillar att gå i kyrkor, konstigt nog. Som rent upplevelsemässigt, arkitektoniskt och innehållsmässigt. Alltså ornamenten, blyglasen, alla de här upplevelserna man kan få av att titta på en byggnad som en kyrka. För de är ju ofta väldigt underhållna och skötta väl. Så att, jag har nog varit iväg rätt på rätt så mycket. Lenin mausoleter, cirkusar, museer, konstmuseer, alltså sådana där saker. För jag var ju less på hotellen. För hotellen var ju inte, det var inte femstjärnigt jämt, om man säger så. Nej. Så att, därför var jag var ute så mycket som möjligt faktiskt.
Ja, det kommer jag ihåg, jag blev lite förvånad och överraskad av när vi gjorde Hockeyallsvenskan. Och då kommer du ju ofta från Oslohållet och åkte ju egen bil eller egen resa ner, och vi andra kom från Stockholmshållet då. Men då var det ju ofta att du hade stannat till och gjort de här besöken. Jag trodde inte riktigt först på det. Tänkte, nu är han på andra uppdrag Södergren och kollar runt. Men nej, det var ju kyrkliga besök där. Det är ju en annorlunda hobby. Jag kan faktiskt förstå det nu också, nu när man börjar bli lite äldre och klokare själv. Har du någon sån hobby, Rika, som man inte riktigt vet om? Något du är fascinerad över? Samla frimärken.
Jag vet inte, det där var
golfbanor.
Ja,
golfbanor.
Det var svårt att kontra på, men som sagt, jag var ofta i den där. Jag önskar att jag var som Håkan, att jag gav mig ut lite mer och såg ställen där man har varit på. Man har ju varit på väldigt många städer och sett väldigt mycket hotell, ishallar och restauranger. Men kanske och breddat blicken för att, ja, dels för att ta bort fokus från den där lilla allvarsamma verkstaden man var i. Men också för att få med sig någonting mer kanske nu när karriären är slut. Så, men jag, nej. Tyvärr alltså. Jag önskar att jag hade det. Hade du något, Gide?
Nej, jag är riktigt dålig på det också. Det var som när vi gjorde OS i Rio 2016. Alltså, jag var inte ens på Copacabana. Eller tittade på de här sevärdheterna som finns. Jag var inte ens inne i Rio. Jag var på OS-anläggningen och sen där vi bodde då i det komplexet. Det var där vi åkte emellan. Och när man kommer hem så undrar man, fast jag var i Rio nästan en månad, men jag gjorde ingenting. Det är ju bedrövligt egentligen. Och det var samma sak i Sochi. Ja, jag jobbade likadant i Sochi. Man gick över den där vägen från hotellet man bodde in till OS-studion eller till ishallarna som låg där. Men ja, nej. Jag kan också känna så, jag vill inte riktigt den där tv-spelskillen heller som satt och spelade tv-spel. Så jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Jag gick runt och tjatade och jobbade med alla, tror jag. Och frågade vad de höll på med alla. Men det är ju också en hobby kanske.
Men du på tal, för du är journalist då.
Ja, precis. Men du, på tal om den där bubblan, Rickard, så har det ju faktiskt kommit ut uppgifter nu att det kanske kommer bubbla vidare även till nästa säsong. Man pratar om att göra fyra bubblor. Man kallar det för bubblor nu i Toronto och Edmonton, när spelarna lever liksom inhägnat och inte träffa på andra människor förutom de som själva då är involverade i spelet och det runt om hockeyn där. Vad tror du om det till nästa säsong?
Ja, man måste väl på något sätt ändå ge NHL stort beröm för att de har inte tagit det målen, för det har de inte, men på sättet de har satt upp de här bubblorna. Jag har inte riktigt börjat fundera på hur det skulle funka nästa år, men det är klart att de måste göra det. Och det är klart att man måste ha en plan som inte innefattar att allting är som vanligt i december heller. Det kommer det väl troligtvis inte vara. Så ja, jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Det kommer väl bli problematiskt på väldigt många sätt om man ska genomföra en 82-matchers säsong, som det är sagt, och i bubblor. Så ja, det ska bli otroligt spännande att se hur de löser det organisatoriskt med all den personal som ska in och ut i de bubblorna. Men det kanske är liksom de tecknena som de får att det här går inte att köra som vanligt. Just också med tanke på att det är så otroligt många olika regler i alla delstater och provinser som lagen håller hemma i. Så ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det faktiskt.
Nej, jag blir också så lite fånig. Jag har inte heller ens lagt någon tanke eller fundering kring det. Men så såg jag då att fyra bubblor, så ska varje lag spela åtta matcher i den där bubblan och så ska det roteras runt då, så man får möta samtliga lag på något vis. Vad är din tanke kring det där, Håkan?
Ja, egentligen så har man ju inte hunnit smälta det på något vänster och tänkt igenom det helt ordentligt, men helt klart står det ju då faktiskt att NHL ser ju en orimlighet i att en säsong blir som vanligt när den startar 1 december. Alltså det som vi säger, resa över gränser, bara Kanada och USA är ju ett jätteproblem också, men stater kommer att vara ett jätteproblem. Du vet inte alls vad pandemisituationen är, vilket innebär att om du nu, som det alltid är, ett ekonomiskt stort frågetecken, just för att du måste genomföra säsongen för att få betalt från tv, och det är lite av därför vi är i den situationen vi är nu. Mm. Så måste de ju ta fram scenarios helt enkelt som går att göra så att man får de här matcherna inne. Och det är väl inte mer än logiskt egentligen att man då tar utgångsläge från det som faktiskt har varit väldigt lyckat. Både ur ett hälsovinkel, sportsligt och även för oss som gör tv, va? Med mycket matcher på olika tider och allting sånt där. Så att jag förstår tanken, jag förstår idén, men jag förstår inte hur de ska klara det bara på fyra. Nej. Det är det som jag tycker verkar väldigt konstigt. Men är det så att säga, alltså du kan ju vara fyra för stunden, i och med att vi har ju då fyra divisioner så att säga, och du kan ju lägga en division så att säga per månad i någon bubbla på den vänster, och sen så kanske man roterar det här efter att man har förberett nästa ställe och nästa scenario och allting sånt där. Så att grundtanken är nog rätt så bra, alltså om du tittar numeriskt då på fyra divisioner, fyra bubblor och sånt där. Så att men de är ju onekligen, så är de ju långt framme i planerna, i och med att det här sipprar ut redan. För det är ju alltid ett sånt där, vad ska man kalla det, informationsscenario, va? Att man sakta men säkert låter folk smaka på små detaljer som gör att man förstår tanken lite bättre, istället för att bara basunera ut en nyhet, det här har vi bestämt och det här är klart, va? Utan nu kommer folk och, som vi gör nu, prata om det, diskutera det, tänka på det och se de positiva effekterna av det, och sen så helt plötsligt så, ja men det var inte så dumt.
Nej, det har ju verkligen varit succé, om man kan prata om succé i en tid som denna, men det, NHL har gjort det oerhört bra. Det är säkerligen bra tittning också, gissar jag, inte några siffror att gå på där, men både i kanadensisk tv och amerikansk. Jag vet inte om ni har hört någonting om det.
Jag såg en siffra i USA, så hade det varit 30-40% högre tittning jämfört med vid liknande läge förra året. Så att om det beror på amerikanska lagen, eller om det beror på att det går på rätt tider, eller att det är fler matcher och fler utbud, eller helt enkelt så också att det är fler människor som sitter hemma och tittar på TV.
Ja, det låter ju också logiskt där. Ja. Och allt runt omkring där inför nästa säsong så börjar det ju hända lite i saker nu. Bland annat var det ju en trade, vi ska inte prata för mycket om det nu, men vi måste ändå ta upp det. Kapanen från Toronto till Pittsburgh. Vad är din känsla över den? Traden var ju många som ingick i den, Ricka, där, men ändå lite svenska spelare också. Men just att det börjar hända saker nu, tror du det kommer bli en stor turbulens på marknaden också?
Det blir ju reaktioner i de lagen som blir utslagna i vanlig ordning. Det är ju en annan tidpunkt på året när de reaktionerna kommer nu. Så det är väl inte jättekonstigt att både Pittsburgh och Toronto ville göra någonting, och det kommer bli mera cirkus och rotationer. Sen får man nog också ha med sig att det är en ganska stark draft som kommer upp. Inte bara med Lafreniere, utan den ska vara relativt bred. Så draftval kan definitivt flytta på sig och därmed också spelare. Sen tänker jag också att många behöver ju se om sina hus lite extra och göra om planerna med lönetaket. Som ju blir fast nu och inte går upp som det var lite förväntat när man skrev många av de långa dyra kontrakten förra året till exempel. Så det kommer hända saker. Det kommer hända saker i Toronto. De var ju absolut inte nöjda med hur de gick ut, och Pittsburgh inte heller, utan de försöker ju hålla igång sitt lag så mycket de kan så länge Crosby och Malkin fortfarande spelar på en hög nivå. Så det som var intressant för Torontos del var ju att man fick ett första val i draften, och så fick man Filip Hollander, va? De spelar i Luleå. Det blir spännande att följa honom och se vad han kan göra. De gillar ju svenska forwards i Leafs, så det blir bra. Och Kaspan, nu håller jag på att snöra in Kapanen tillbaka där allt börjar, med tanke på draften där. Så det var lite, det var inte en sån här blockbuster trade på något sätt, men det fanns ändå lite intressanta detaljer i det.
Ja, om ni hör att det plingar till lite, så är det nog ex-direktören Södergren där i sin karantän. Då han är väl uppkopplad på 6-7 olika datorer, eller?
Nej, bara tre.
Bara tre stycken som sitter och gör lite affärer också med norsk ishockey kanske. Men just kring den här affären, vad är din blick över den, Håkan?
Som det då basuneras ut lite då, så var det ju den där cap-hitten, alltså man blev av med 3,2 miljoner i Toronto, vad tror jag det var, och sen visade det sig att man har cirka 8,5 då upp till lönetaket nu, och där räknar man ju med att erfarenheterna från säsongen har gjort att de inte har tillräckligt med backar, vilket de har pratat om en längre tid, så att de nu skulle börja så att säga rensa lite eller väga upp speediga forwards mot rejält fysiskt starka backar, och då har man lite en pengasäck som man kan börja arbeta med. Men samtidigt så alltså 8,2 miljoner, ja, du kommer få en bra back för det, va? Men alltså, vad är det på marknaden som är så bra som att man tycker att det är värt att köpa för 8,2? Ja, European Trange då? Ja, det kanske inte är den typen av back som man kanske ska ha. Så att, den här traden tror jag är sån där för att börja rotera hjulet, för att det här trade-hjulet kommer att snurra framåt, va? Just med tanke på draften, och man måste drafta ungt, man måste hitta unga spelare, utvecklingsbara spelare som inte kostar så mycket för att ha dem i 2, 3, 4 år till, och därav så säga bygga ett försvar. Så att jag tror inte att det här är annat än starten på någonting som kommer att rulla vidare. Jag bara läste en kul sak om Hollander förresten. Han gick i alla fall från lovande till extremt lovande direkt när han var med i den här traden. Så att det är också sådana här presentationsformer som man gör nu för att visa att man har gjort en bra trade.
Ja. Jag vet inte om det kommer påverkas någonting av den här coronaepidemin att tradern kommer bli samma utsträckning över det. Det får vi ju se också. Det kan ju vara en aspekt i det hela. Men vi stannar lite vid det där. Vi kommer återkomma till det senare i Viaplays hockeypoll såklart. Men nu in på det som de här lagen som söker nu då bygga upp sig till att nå den status som de lagen som går långt. Och det är 8 lag kvar. Om vi tar oss till den västra sidan där så har ju Dallas när vi spelar in den här podcasten skaffat sig 2-0-läge mot Colorado. Hur överraskad är du, Rickard?
Ja, inte med tanke på hur det såg ut i första rundan, men hur Dallas såg ut innan slutspelet började, så undrar man om de någonsin skulle göra ett hockeymål igen. Och sen så kopplar de på nu och blev någon som jämförde dem med 80-talets Edmonton Oilers i offensiven.
Oj.
Så, nej, men vi pratade om det i studion när vi hade en av de här sista... eller ni pratade om det, en av de här sista round robin play, vad heter de? Ja. Placeringsmatcherna. När de var fruktansvärt dåliga. Sidningsmatcherna. De var fruktansvärt dåliga. Och jag tror det var Erik som sa att Dallas är ett av de mest berg-och-dalbanelika lagen. Och man visste inte alls vad man skulle få av dem. Men man har Klingberg, Heiskanen, Ben. Alltså du har ett väldigt potent lag. Och helt plötsligt nu så har de spelat till sina styrkor på ett sätt som jag trodde var... omäktigt för dem. Så de har ju verkligen hittat formen i rätt läge. De kommer bli bråkiga alltså. Och Khudobin spelar grymt bra i målet. Mm. Det måste man säga. Men lite förvånad ändå att de har hoppat in i en 2-0-ledning direkt här, och det ser ut som att man har fått marginalerna med sig med lite skador i Colorado och domslut med sig. Så när ett lag hamnar i den liksom den medvindspositionen så brukar det vara, då brukar man bli svårshoppare.
Klingberg, hur bra som helst åker han ju, men man tittar på en sån som Heiskanen, för här hemma blir det ju väldigt mycket prat kring nya unga backat, svenska backundret och Rasmus Dahlin, det kommer bli Norris Trophy efter Norris Trophy, men titta på en sån som Heiskanen, vad känner du när du ser honom, finländaren som bara flyger fram där ute?
Han är ju extremt bra, så det kommer inte ni ihåg sånt, ni har inte sett det, men alltså det finns några backar som heter Lillström och Svedberg, Nicky Johansson, ett par stycken av de här klassiska norrländska backarna som hade en sån här enorm skridskåkning. De var liksom aldrig inne i närkamp, utan de åkte i kapp folk, tog av dem pucken, fortsatte spela. Vad hej ska den är lite den typen. Inte speciellt fysiskt, utan använder skridskoåkningen och klär av folk både offensivt och defensivt tack vare den. Så att han är ju faktiskt han är lite mer allround än vad Klingberg är. Men Klingberg har varit jättebra, så fantastiskt bra tycker jag. Och det som är så spännande med Dallas, det är ju egentligen att deras första femma har ju varit inte dålig, men på gränsen till. Utan det har ju varit andra line med Pavelski och sen Roope Hintz på tredje line till exempel, som Migliano och de här som har egentligen vunnit matcher åt dem. Så att de har ju möjligtvis ett lite sparkapital själv. Men jag skulle vilja bara påpeka det som Rickard var inne på och sa också. De har ju haft ett flyt deluxe. Det är ju sånt lag som är inne i zonen. De har ju sånt flyt. Det studsar extremt rätt för dem. I alla fall i match 2 där de var helt utspelade många gånger. Och där Khudobin också var utspelad flera gånger. Men det studsar inte rätt för Colorado ens. Men det kan vända, va? Och jag har faktiskt tippat Colorado som slutseger, så jag hoppas för min egen skull att det vänder.
Ja, men Valle, sätta in i Colorados situation då. När man går in i en serie som favorit, där man vet att formen är god, man har förmodligen världens bästa hockeyspelare i McKinnon i laget, i hög form han också. Och sen helt plötsligt står det 0-2 i en matchserie. Nu har inte jag räknat ut eller tittat upp här om du har legat under med 0-2 i en bästa 7-serie. Men ändå, ta oss in i den här situationen när man blir... så utsatt för ett jagande, alltså en jakt, man måste inleda den jakten och den måste ju ge resultat omgående. 0-3 så är det i stort sett kört, statistiskt i alla fall.
Ja, men visst, så är det ju. Det jag tror att Dallas har en stor fördel när de kom in i den här serien är också att man fick ett annat motstånd emot Calgary. Colorado spelade en väldigt ensidig hockey mot Arizona som var klart underlägsna de talangmässigt och gjorde det bra. Men jag tyckte inte om att man hann nollställa sig riktigt inför match 1. Gick på en liten mina och sen åker man på tunga skador med Grubauer, målvakten som har varit ruggigt bra får man väl ändå säga, och deras stabilitet. Så Erik Johnson spelar väl inte heller nu, va? Och det blir... det blir kännbart när man får nyckelspelare skadade, helt klart. Så är det ju. Alltså, marginalerna, ju längre man kommer i ett slutspel, så här är det i vanliga fall också. Och jag tror att det, ibland så glömmer man lite bort det, att saker och ting händer under säsongens gång. Att det blir skador, att det blir att man måste anpassa sig. Det blir ett lite annat sätt nu när de spelar lite tätare också. Man har inte lika mycket tid och mentalt ställa om sig. Så det är en annan aspekt med att spela slutspel, att man måste hantera allting. Och Colorado hittills, ungt lag, tar sig vidare. Kanske fick, ska inte säga hybris, men i alla fall inte riktigt vara med mentalt när de gick in i den här serien. Och hamnar man i underläge, som frågan var. Nu svävar jag iväg här in.
Det är helt okej. Okay.
Så är det ju... Alltså nästa match är ju inte vinna eller förlora, men nästintill alltså.
Ja.
Och då blir det spännande att se hur Dallas kan hantera det. Alltså om man låter Colorado lite slå sig själva, eller om man slappnar av. Nu börjar det bli intressant när de bästa lagen är kvar. Nu är det ju bara bra lag kvar, får vi säga. Alltså, ni får ju ta bra lag med liksom en nypa salt här, för alla lag är ju bra på sitt sätt. Men Arizona har väl inte samma chans att vinna Stanley Cup som Colorado rimligtvis har heller. Så det är det som har varit kul när man får de här matchupsen med Colorado, Dallas och Vegas, Vancouver också. Alltså alla de här serierna har ju en mycket, mycket högre potential att ta fram det bästa ur de bästa spelarna, om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Och som jag bara lägga till det också, att det som jag tycker är väldigt tydligt i det här läget, det är ju så att alla är ju väl scoutade, man vet precis hur motståndarna spelar. Nu när man vet att det är två lag som då har sina speciella spelstilar, ett väldigt offensivt lag mot ett lag som kanske inte har riktigt den spetsen som Dallas har jämfört med Colorado. Hur man då lägger upp spelet. Helt plötsligt nu så är Dallas alltså extremt offensiva. Forecheckar, fysiska på backarna i Colorado så att de inte ska få sätta igång spelet. Stackars Girard är ändå 62 lång eller vad han är, va? Och Cale Makar. Alltså de antagligen sällskap är på toaletterna och Dallas-spelare. Va? För så passade de hela vägen. Och det är klart, det sliter. Inte bara fysiskt, men rätt mycket mentalt också. Veta det, att det dyker upp en 1,98 lång forward där, Ben, som kommer jaga med hela dagen. Så att det är nu de här grejerna dyker upp ännu mer kanske än vad vi just Rickard var inne på. En första omgång där vi kände att det kanske var lite ojämna parningar på matcherna.
Mm. Jag gillar den mentala kampen också, med tanke på Dallas. Det har pratats länge om dem, att ja, de måste gå långt nu. De har laget för det. Och likadant med Colorado. Nu börjar det ju bli ett lagbygge som får väldiga förväntningar på sig också att gå långt. Och, ja.
Men Niklas, har du verkligen pratat om Dallas att de måste gå långt? Det känns som att de har smugit under radarn väldigt mycket nu. Att de har liksom... De har försvunnit ur alla favorittips, så det kan ju ha passat dem väldigt, väldigt bra.
Precis,
de gick in i det här utan några förväntningar utifrån, och så hamnar de i lite mer vind i rätt läge, och att det finns talang där, absolut. Ja. Colorado däremot var precis tvärtom. De fick ju alla tips på sig tack vare McKinnon och de här fantastiska prestationerna han har bjudit på. Och frågan är ju om han har lärt sig, eller... Han måste ju lära sig också och hantera såna här lägen nu. Så det är ju helt rätt läge för honom nu att kliva fram och visa att han är den spelaren som han vill vara och har potential att vara.
Exakt, och det är det jag älskar med den här serien. Precis som du säger, den här säsongen har det blivit så för Dallas. Men du vet, de säsongerna som var tidigare, man har ju bara väntat att det ska bli de där skotten i Dallas igen. Du vet, från VM 94 var det Kenneth Andersson som... sänkte det med
du menar dem? Jag tror det var några andra du menar från 63, ja.
Har du väntat sedan 94 eller 63, då är det dags i så fall.
Ja, när vann de 99, gjorde de inte det?
Ja, det gjorde de.
Även om de har haft ett bra lag, men jag håller med dig. Och det kan ju faktiskt vara någonting, du vet, den här odrägliga, bedrövliga matchen vi gjorde i sidningsspelet, som inte betyder någonting egentligen, när Dallas var helt urkassa, men ändå vann mot St. Louis med 2-1 efter straffar, vände ju där i slutet. Ja, helt plötsligt kanske det gav någonting ändå i en helt obetydlig match. Vem vet? Vi följer i alla fall Dallas med spänning och ser vad Landeskog och company kan svara upp med där då. Stanna kvar på den västra sidan. Vegas, Vancouver. Hur häftig är den serien, Håkan?
Ja, den är det ju faktiskt. Och första matchen var det ingen snack om. Där var Vegas överlägsna. Jäkla tempo drog de upp, va? Och det var samma i natt faktiskt, att de drog upp samma tempo, för jag låg och tittade på den där rackaren i morse, så att jag är lite sliten än så länge. Men här måste jag säga, här är faktiskt, Markström är ju överjävligt bra i mål. det är nummer ett. Alltså, tack vare honom som Vancouver är kvar i matchen ikväll. Men sen, alltså Elias Pettersson, och det finns ju faktiskt de som är nästan bättre än vad han är i Vancouver totalt och så sagt. Men han har ju en särdeles förmåga att göra spektakulära saker som i sin tur blir avgörande. Så att han är ju verkligen en joker i hela den här leken. Va? Men det känns nästan som att det är 60-40 Vegas i alla fall. För Vegas har ett fantastiskt bra lag och de har backar. Den här Theodore, alltså Shea Theodore, som helt plötsligt har blivit kanske nästan lite Paul Coffey-typ. Alltså, och Nate Schmidt samma sak. Så att det känns som att Vegas är ett tyngre, bättre, stabilare laget. Men Vancouver är ute för jäklas och de gör det jäkligt bra. Och det är tack vare Markström, det är tack vare Horvat framförallt som har varit fantastisk som kapten där. Va? Edler, inte minst. Alltså Tanner som täcker skott. Så att de går verkligen, de lägger inte någonting emellan Vancouver-spelarna för att ställa till jäkelskap. Och det kan irritera Vegas en god väg in. Ja. Jag undrar om inte Vegas drar längsta strået.
Ja, skönt att du pratar om Vegas, att du drar in lite procentsatser och tänkte säga all in också. Det är lätt det när man pratar om Vegas. Jag sitter där.
Jag lägger på rött. Det är ingen lag som är rött.
Vitt var det som i alla fall när Elias Pettersson överlistade Lene där. Jag sitter och läser Sportbladet här och Bjurmans eminenta uppdateringar som alltid kommer varje dag här i Sportbladet nu. Och där är rubriken "Ingen tvekan, en superstjärna nu". Och så är det ju, handlar det om Elias Pettersson. Vi var inne på det förra veckan om du kommer ihåg det här, Rickard. Och han slutar ju inte, han bara kör på.
Jag krävde mer förra veckan.
Eller hur? Nu
ja, och likadant med Jakob Markström pratade vi om att Vi tyckte att han inte riktigt hade. Och då var det liksom inte att de hade varit dåliga, utan jag funderade på det här nu kommer jag få skit här för att jag sa att han inte riktigt var en superstjärna. Det tycker jag fortfarande inte att han är, men han är där och nosar alltså. Han gör prestationer i de här lägena där superstjärnor lyser. Och fasiken, han har tagit steg bara sedan förra veckan, i alla fall i min bok och i de flesta andra, till att vara det. Och han gör det i den här tuffa miljön där han blir lite provocerad och inte viker ner sig, utan liksom successivt jobbar han sig in, och sen bara ta med 17 så är han bäst ändå. Utan att briljera hela matcherna igenom, som Håkan säger, men steg för steg vinner tekningar, tar det defensiva ansvaret, han spelar på rätt sätt, och det är det som vinner matcher, och när man kan kombinera det med det artisteriet som han gjorde i natt, och då står det 1-1 i den serien, och då är det ett nytt mentalt läge. För jag håller med Håkan om att Vegas känns lite starkare rakt igenom. Sen måste jag också fråga mig, jag sätter ett frågetecken för vem ska stå match 3. Det har ju blivit en liten cirkus på sidan om där också. Det har väl inte undgått någon heller med den tweeten som Marc-André Fleurys agent skickade ut med ett svärd i ryggen här med De Boer inför matchserien. Det var ju inget bra.
Nej, mot coachen och alltså
skapade Vegas. Skapade en kontroversen heller i ett lag som såg extremt stabilt ut. Men nu var väl inte Allgener, han var inte dålig, men han släppte.
Nej. Ja.
Och nu är det frågan, nu kan det ju bli känsligt vilket val man gör, oavsett vilket val man gör. Och det är ju precis det som händer, att den här tweeten kanske inte var menat, eller klart att den var menat illa, men den är ju otroligt otajmad för att skapa kontrovers i ett lag som annars kändes väldigt opåverkbara. Och det kan ju vara någonting som Vancouver kan hugga på, för de är lite underdogs fortfarande, men vilken talang de har alltså. Quinn Hughes, Elias, och så får vi inte glömma Markström i målet där heller, som du säger Håkan. Det är häftiga matcher det här nu blir man glad när man bara sitter och tänker på det.
Ja, men det här försvaret som Vancouver har, som man kanske inte har tänkt så mycket på, men Erik pratar ju också alltid om det, att, och det har vi ju pratat om lite som kommer från handbollen också. Alltså du jobbar ju nu för tiden backar och målvakt ihop för att täcka vinklar och täcka skott och allting sånt där, va? De har verkligen hittat ett bra kommunikationssätt på det sättet. De hjälper ju varandra fantastiskt bra. Så. Och sen har de den där överbelastningen, vänster sida, höger sida, in i mitten. Vilket gör att det är rätt trångt alltså, att få igenom skott på Markström. Och Markström är stor i de lägena, så att många gånger motrar han ju bara skott. Man. Men sen är det de här, de har ett par skickliga center. Alltså Horvat går center, Miller går center. Idag gick Elias gick center långa stunder också. Så att om de inte var ett något år tidigare som alla påstår då, i och med att de har så mycket ung talang, va? Då skulle Vancouver kunna vara ett rent hot, tror jag, mot Vegas. Men jag undrar om inte det här är en 4-2-serie.
Men du, hur viktigt är det här då? Alltså, i din värld, Håkan, du har ju sett de här stjärnorna som blev superstjärnor också. Jag tänker på Sundin och Forsberg och Lidström. Du följer ju dem på nära håll också. Hur viktigt är epitetet det där? För de håller ju på att prata om det där borta också. Ah, he's a superstar now, Elias Pettersson. Och vi håller ju på med det hela tiden hemma. Vi hakar på det i podcasten också. Hur viktigt är det att ta det här steget från stjärna till superstjärna?
Alltså det är ju ofta så att inom, det här har vi varit inom vid några andra tillfällen, och det kanske är ännu viktigare nu när man pratar om det, att det som kommuniceras utåt av folk då, som sagt, i media och liknande, som sagt, det har en betydelse för ett marknadsvärde, en position du så att säga har rent affärsmässigt, kontraktsmässigt och liknande. Så men inom lagen, inom grupperna, så har ju alla de här informella ledarna, och de är nästan, det är viktigare egentligen att få den positionen, för att alltså du känner att du får ett ansvar. Du känner att du klarar att ta hand om det ansvaret, att prestera när det behövs, avgöra matcher när det behövs, göra prestationer som lyfter medspelarna. Och den respekten du får inåt, och när man hör då lagkamrater prata om den och den spelaren med den och den respekten, det är ett mycket, mycket viktigare och avgörande en del för en spelares karriär. Och den avspeglar sig lite också när du tänker just om du hör en motståndarcoach som berättar hur den lägger upp spelet, och när de alltid måste titta på spelaren ute på högerkanten i powerplay, för han har ett bra skott, han är väldigt viktig, pivotal player och allting sånt där de kallar dem. Och det liksom är tydligare tecken på att man har nått den nivån som spelare, än just vad man får för tillnamn då i pressen som superstjärna. Och där har ju nästan, Elias har ju nästan fått det. Om det är Elias vi pratar om nu, eller hur?
Ja, absolut.
Han har ju fått den respekten, och det fick jag ju redan förra året från många tränare.
Men var du sån som kapten, Rickard, att du tänkte på det, vad du sa i intervju, att du försökte, men nu ska jag bygga den här spelaren, för det kan vara viktigt för oss att han får lite extra cred, och du visste att det här kommer bli stor grej, det här kommer han själv läsa om. Tänkte du så långt när du agerade som lagkapten i Färjestad till exempel?
Ja, absolut. Men då kanske vi inte tänkte i de här epiteterna med superstjärnor. Det är väl mer att man försökte... man har ju ett val där man går och ställer sig framför en mikrofon vad man vill få ut för budskap. Och det vet man ju att det... det är ju både alltså, i positiva ordalag och i negativa. Men oftast blir det ju att man får säga något negativt när det har gått dåligt. Men man har ju faktiskt en jättemöjlighet att bygga folk. Och framförallt unga killar på det sättet. Så det försökte jag tänka på och ge beröm på rätt ställe för att liksom förstärka när någon gör något bra. Men det här blir ju en liten annan ett annat ämne så att säga, just med superstjärna kontra stjärna. Vi kan konstatera att han är en superviktig spelare. Det är hans aktioner, Elias igen då, som vi pratade om efter matchen, som var skillnaden mellan vinst och förlust. Och det är det som kostar pengar. Det är det som gör att man vinner i såna här, i alla ligor, men framförallt i så här jämna, på den absolut högsta nivån som vi har nu, kvartfinaler i Stanley Cup-slutspelet. Det är så häftigt att tänka vart han kommer ifrån, att det alltid är så här, men han är lite för vek, han klarar inte det, han klarar det. Jo, han klarar det. Ah. Men det tar lite längre tid. Och jag återigen lyfter fram att Elias gör ju inte det för att synas själv. Det är det som är så häftigt med honom. Utan han har sitt egna lite underfundiga, truliga men ändå godhjärtade sätt som går hem hos alla på något vänster. Det är ju inte Peter Forsbergs tjurighet på det sättet att han gick ut och körde över alla. Och det är inte Mats Sundins karismatiska spel och ledarskap. Och lite mer Niklas Lidström, fast med artisteri, om ni förstår vad jag menar. Så det är så häftigt att alla är, att han är på sitt sätt, att alla är på sitt sätt. Men spelar man och gör de här aktionerna i det läget han gör, och det är inte bara för nattens match, utan han har gjort det här hela sin karriär, så kommer man bli en superstjärna. Det är bara frågan om när man kan backa upp det kväll ut och kväll in. Men han är på väg dit här också.
16 poäng när vi spelar in den här podcasten då, Elias Pettersson. Mot ett vrålstarkt Vegas. Man ska inte glömma det heller. Och du var inne och snuddade vid Lene där, Rickard Håkan. Om du får över den pucken till dig också. Det du ser av Robin Lene i mål under slutspelet. Och hur han agerar. Vad väcker för känslor?
Ja, det finns ju inget annat än superlativer och utropstecken bakom den insatsen. i natt, ja, släpper in några mål. Inget ser väl egentligen, han har varit ju bortfintad så att säga på Elias mål, men i övrigt, ja, det finns väl inte så mycket att säga egentligen. Det är en sån där, det är en måndag på jobbet. Det funkade inte allting, va, men det var ingen dålig insats. Nej. Men det är ju så sagt, för coachen är det ju nästan ett perfekt läge att lägga in Fleury, va, för att det är ju win-win. Antingen så gör Fleury bort sig och då ser Debord bra ut, eller så vinner han matchen åt dem och då ser Debord bra ut. Så att för honom är det ju ett win-win.
Ja, även då fast han höll nollan i första matchen, Lena, det var det väl?
Ja.
Ja. Ja, vi följer det där med största intresse såklart, och Vegas som jag har seglat upp som en av de absolut stora favoriterna. Om vi glider över då till den östra sidan, så höjde ju du ett varningens finger för Boston, Rickard, att det var laget du trodde skulle gå hela vägen. Nu är de inne i en knallhård serie såklart, som vi förväntar oss, mot Tampa. Det är 1-1 i detta läget nu. Vad tänker du kring den serien?
Ja, men den serien skulle ju kunna vara, förutom att det är östlag, så skulle det kunna vara Stanley Cup-finalen. Det är två ruskigt bra lag och det är en riktigt, riktigt kraftmätning i de två första matcherna också. Och det är små marginaler. Bra för matchserien att det blev kvitterat. Boston har tuggat igång. Boston ser bra ut igen. De är svårspelade. Skära har kanske fått ner sittet i åkningen någon centimeter till så han kan spela sitt vanliga spel. Det var ju svårt att komma igång i början, tycker jag. För ju äldre och ju längre man är så brukar det vara problem. Men jag tycker att det här är ju en matchserie som den har allt förutom att det inte är fullt i hallen. Det är lite synd att den spelas utan publik. Alltså, tänk vad man skulle leva med i de här matcherna. Men det verkar på något sätt inte som det påverkar spelarna så jädra mycket ändå. Och Pasternak är tillbaka i Boston. Hans insats i natt var ju magnifik också. Vi kan prata Viktor Hedman hur länge vi vill också. Det är ruggigt hög nivå på hockeyn alltså. Och jag tror fortfarande att Boston är laget att slå. Det laget som kommer ur den här matchserien kommer gå till Stanley Cup-final, förutspår jag.
Men om man bara synar lite nu då, nu vann de ju i overtime här igen, Tampa. De har gjort det tre gånger nu i huvudslutspelet, och de vann väl en match efter straffa i det här sidningsspelet också. Vad renderar det förutom en matchseger, Håkan?
Ja, det är ju den där konstiga inställningen som man får när det går till sanden, att alla yes istället för att säga nej för att man är orolig, va? Så länge man vinner i sadden så får man ju positiva fibbar av det. Du lär dig vinna, om man kallar det så, för det är liksom uttrycket som man använder lite. Man vågar spela ut, man vågar spela, fortsätta spela som man har gjort. Man blir lite rädd och orolig för att förlora matchen. Men det som har varit en skillnad, tycker jag, från första matchen, om man sett det är att nu är ju då ett Tampa som är otroligt mycket mer offensivt, om de nu kan vara det. De är mycket mer aggressiva, de är mycket, mycket mer snabbare på att ta pucken upp och försöka få ner den i motståndarens zon. Första rundan, tycker jag, första omgångarna, och dels mot Columbus också, så var de rätt sega, så det hände inte mycket. Tog rätt mycket burskydd och kändes nästan som att de var lite kaxiga, trodde att det här lirar vi av lite snabbt, va. Och vi ska ju betänka det att en spelare som inte egentligen har sett det något stort av, det är ju Kucherov. Han har ju varit snarast osynlig, va, så vid att det blir förbaskat på någon och börjar bråka lite. Utan det är de här grova korten, är Coleman, Goodrow, 37-an, vad heter han nu då? Det är
Gord,
va? Det är de som har dragit det tunga lasset hittills. Killorn, Paquette, fysiska spelarna som kanske inte har tekniken då, och det svinget. Och så har de en Steve Stamkos någonstans inne i innerficka hos Cooper någonstans som vi kanske får se. Så att Tampa ser härligt ut. En sån som Zach Bogosian, vad har han druckit under pausen? Han är helt enorm.
Han ser bra ut, men du glömmer en kille också här, Håkan, som jag tycker är Tampas bästa och viktigaste spelare, Braden Point.
Ja.
Han är fullkomligt magnifik där ute på sättet han rör sig i, alltså, tuff uppvaktning. Han går ju liksom, han tar den tuffaste vägen hela tiden och så kommer han igenom ändå. Så jag tycker Kucherov har väl också varit helt okej, även om han inte har stuckit iväg. Men de får ju en väldigt, väldigt hård bevakning på sig. Så det finns mer att hämta, men Braden Point, tycker jag, han har varit riktigt, riktigt bra.
Coacher av 3 plus 7 så här långt i det här slutspelet i den där serien som det känns ju som att man förväntar sig nästan 7 matcher. Man vill ha 7 matcher i den där serien också. För det,
ja, tack.
Den är ju löjligt läckig, alltså Boston-Tampa. Det laget som gick in som sidade 1 på den östra sidan, det var ju Philadelphia Flyers, möter nu ett Islanders som ju är ett lagbygge, har 1-0 då. Vi kommer göra match 2 om ni lyssnar på den här podcasten tidigt på onsdag. Så igång då med Viaplay eller V-Sport Hockey 21.00, för då är det dags för duell 2. Ledning alltså för Islanders med 1-0 i den serien. Förvånad, Håkan?
Ja, men det måste man väl vara. Framförallt att de slog ut Washington. Sen att vi kanske på många sätt har sett att det var en klar möjlighet för att hela uppbyggnaden med Trotz och hans kunskap om Washington framförallt, och kunskapen om vad han har gjort på förra året med New York Islanders och vad han har fortsatt att gjort med dem i år, så att säga. Så kanske det inte var någon hög oddsare, men just att de så klart och tydligt spelar den här retlinjehockeyn oavsett vilket motstånd det står på andra sidan. För det var ju första i första matchen här mot Philly också, så var det exakt samma spel. Det var ju ingen överraskning överhuvudtaget, va? Och det var fjärdefemman som bultade sönder motståndarna och forecheckade sönder dem. Och det var Beauvillier, Peugeot och Barzal egentligen som snurrade upp lite, stod upp i mitten, tog hand om puckarna. Och sen backspel då från många stycken backar. Taves tycker jag är fantastiskt skicklig. Pelek Pulak vet vi sedan tidigare. Leddy som jag tycker har höjt sig också lite. Och sen framförallt den stora anledningen, Varlamov. Mm. Det kanske inte var så konstigt att målvakterna alltid får priser i trots lag, att de har varit bäst. Va? För de har ju ett fantastiskt uppoffrande försvarsspel som hjälper keeprarna att vara bra dessutom. Men det kan jag ju säga att Philly får problem att vinna 4 matcher emot det här New York Islanders.
Ja, vad ligger nyckeln för att de ska göra det, Rickard? Hur måste man spela för att besegra sånt här Islanders-lag? Inte den lättaste frågan jag har ställt, men försök besvara den.
Nej, det var inte den lättaste frågan. Jag tror att när man möter Islanders så gäller det att ha tålamod och matcha deras intensitet. För de spelar med en väldigt stor intensitet. De är inte ett försvarslag på det sättet att de bara väntar in och backar, utan nyckeln ligger i att de pressar väldigt hårt över hela banan, tycker jag. Vilket gör att motståndarna ofta blir frustrerade och känner att de har tidsnöd. Så det gäller att, tror jag, inte ta för lätt på uppgiften i början, utan istället försöka nöta på dem så mycket som möjligt och se till att Islanders tappar lite energi, blir lite trötta. Kanske inte börja med att försöka med de svåraste dragningarna och svåraste spelen i början, för sånt använder de som energi till att attackera själva och bli kvar på långa anfall i sin anfallszon, och så helt plötsligt står det 1-0 och så är de ganska nöjda med det, och så låter de motståndarna bli frustrerade. Det är ett annorlunda sätt att möta. Jag tror att Philadelphia har alla möjligheter att spela den hockeyn också. Det är väl bara det här mentala läget också. De tycker att de är lite överlägsna Islanders, vilket de inte är, för Islanders är riktigt bra lag, de är riktigt bra byggda och de är byggda för att spela som ett lag. Och sen, precis som Håkan säger, den stora skillnaden mot när det inte riktigt stämde för dem ett tag under grundserien, så var det att målvaktsspelet inte matchade som det gör när de spelar som bäst, som det gör nu. Alltså, att Varlamov har vant sig vid sättet att spela på, det gör att det är jäkligt svårt att göra mål på dem. Sen så har ju både Philly och Islanders haft ett katastrofalt dåligt powerplay så här långt i slutspelet båda två. Så den som får igång sitt powerplay, den kommer ju att ha glädje av det. Alltså, då har man chans att gå vidare här. Så det måste Flyers, den nöten måste man knäcka. Och det är samma sak där, det är pressen som är det svåra. Inte spela för svårt, försöka få till ett tidigt skott, vinna tillbaka pucken och se till att boxen blir trött innan man attackerar. Lätt att säga, otroligt svårt att göra, för man blir så frustrerad så snabbt när man möter sådana lag.
Ja, nej, men
får jag några korta kommentarer, Rickard? Eller Niklas?
Ja.
Det jag satt och tittade lite på statistik och sånt, det är alltid kul att se om man hittar några bitar. Alltså, när de har gjort 3 mål, Islanders, så har de vunnit 34 av 38 matcher. 4 har de förlorat. Så att det innebär ju så att säga att du vet ju vad du måste göra. Du måste göra fler. Gör de 3 mål, då släpper de inte in mer än 2. Så att det är otroligt svårt att få igenom dem. De har alltså släppt in 6 mål i spel 5-5 i de här, jag tror man leder 10 matcher samtidigt, va? Eller sammanlagt, va? I slutspelet. Så att det är ett lag som är oerhört svårt att få hål på. Nu har de också börjat gjort powerplay-mål och håller i ett boxplay som är rätt bra. Så att det finns ju liksom inga sådana där uppenbara svagheter hos dem heller. Och de använder väldigt många spelare. De har använt 4 extra forwards till exempel, så de går inte på samma spelare. De matchar väldigt lite om du tittar på speltiden där. Så att just det här ojämna slitaget kommer de nog inte ha. Det ska vara att de har en hel match då, så sen när laget är off, va. Men jag ser det som det, jag undrar om inte Islanders går vidare här alltså.
Ja, nej, det ligger någonting i det där. Det måste vara som när man möter Djurgården på den här tiden när ni spelade 1-3-1, hörru. Man vet om att det kommer bli tufft. Det kommer inte bli roligt det här.
Nej, jag förstår ju vad du menar och jag kan ju vara intygad. Så kände ju hela Sverige.
Ja, vi lämnar det där va, Rickard, och går vidare i podcasten.
Skillnaden var att de stod och väntade i mittzon.
Ja, precis.
Ja. Nej, det gick att vinna det också.
Det gick att vinna då också, ja. Det ska man aldrig kritisera någon för att man hittar ett sätt att vinna.
Och faktiskt titta på Islanders nu. Vi har studio på dem den här onsdagen och även på lördag. Då kör vi igång 17.00. Det är ett roligt lag. Jag tycker faktiskt att de är roliga att hålla koll på. Det finns ju lirare där också. Sen den här fjärde kedjan som bara kör fantastiskt. Och så Pullock och Pelleck. Det är ett imponerande backpar också. På tal om att imponera. Någon spelare som ni har fastnat för lite extra. Det behöver inte vara, han är världens bästa spelare. Men utan någon som man bara plocka upp sådär som fascinerar dig lite. Vad skulle du svara på den frågan, Rickard?
Alltså den som fascinerar mig när jag tittar på slutspelet så här långt, den har vi redan pratat om, det är Miro Heiskanen. Mm. Alltså sättet han spelar på. Jag tycker om när de här eleganta spelarna klarar av att sticka ut i den här miljön. När det blir viktigt, när det blir fysiskt och man ibland tycker att de ser nonchalanta ut. Inte nonchalanta, men du förstår vad jag menar. Alltså att det här funkar inte i slutspel, men så får de det att funka ändå, och som han får det att funka, alltså det är som en klon av Rasmus Stalins sätt att spela, men han har ju ändå tagit några steg förbi Rasmus nu tycker jag, just med tanke på att han gör det han gör i ett slutspel och leder backarnas poängliga och är liksom den stora anledningen till att Dallas ser så bra ut som de gör. Så jag gillar de spelarna, jag gillar honom. Egentligen samma som med Elias där, att när han fortfarande spelar sitt spel fast det blir på högsta nivå både fysiskt och intensitetsmässigt och det borde inte gå, så går det ändå. Det älskar jag att se.
Men vad är skillnaden, Rickard, på den här nya? För det här är ju den nya generationen då. Elias, Heiskanen som du pratade om, Rasmus Stalin också. Vad är det de har som den tidigare generationen kanske inte har haft? Är det en annan teknik?
Man spelar ju, teknik har det väl funnits, men de spelar ju på ett sätt och de är uppvuxna med att det här med att man ska försöka hela tiden, man ska spela sig ur. Och ibland så blir det en belastning, upplever jag. Men de har ju också förmågan att välja rätt i rätt situationer. Och sen också att man adderar det här med att man jobbar hem, man tar defensivt ansvar, man kan se att de har spelsinne utan puck också. Det är sånt som jag älskar att se, att man har liksom tagit de bästa ingredienserna av sitt spel och så implementerar man det till lagspelet. Mm. Det blir jag så jäkla imponerad utav. Och det är svårt att säga, det är klart att man kan lära ut det, men man måste ju också vilja vara nyfiken och självkritisk med hur man spelar då, tänker jag. Att det är inte någonting som man bara har, men det är klart att det finns någonstans där en viss spelförståelse, den här X-faktorn som det är svår att förklara. Men alla vet ju, alla ser ju att den här killen tar mer rätt beslut än tvärtom. Jag blir fascinerad av sådana spelare. Och jag är fascinerad av att se Miro Heiskanen åka skridskor och sättet han spelar på och transportera puck. Och sen ibland så håller han i pucken och ibland så bara spelar han lätt. Så jag tycker det är så läckert att se.
Mm, vi kommer att se honom lång tid framöver, bara 21 år än. Alltså den här unge superfinländaren. Vem fångar du upp, Håkan?
Det finns ju många högerskyttar, va?
Det är så.
Nej, jag ska gå emot lite. Och jag vet inte om man ska se sig själv så att säga reinkarnerad. Men jag är fascinerad av Marchand.
Varför?
Alltså, det är två ytterligheter, va? Det är Dr. Jekyll och Mr. Hyde. För han är ju fantastisk som hockeyspelare. Och det goet och det drivet han har, va? Visst, han gör idiotgrejer, va? Men han gör ju ännu mer positiva grejer. Men framförallt alltså med den kombinationen där, hela den linjen som de spelar ihop, alltså Opposites Attract finns det ju något som heter, va? Yin och Yang och allting sådär. Det är väl sällan tre stycken så, som jag uppfattar utifrån, helt annorlunda personer, personligheter, funkar så fantastiskt bra på isen som de gör. Alltså Bergeron, Pastrnak och Marchand. Och de har ju klara roller i allting. Så att säga. Men att Marchand med den storleken han har, det spelsättet. Ett, att han överlever. Två, att han hela tiden är så framgångsrik och alltid blir bättre ju tuffare det är. Aha. För det är faktiskt signum för han, tycker jag. The tough get going. Du kan din Billy.
Det är lika känt uttryck som ditt egna. Du brukar ha lite problem med ditt egna också där ibland.
Jag kommer inte ihåg allting. Man säger så mycket.
Ja, det är underbart. Nej, men jag håller med. Jag vet inte, ni som är på Instagram, så följ gärna NHL där. För man får se de filmar och lägger ut klipp ner från sidekant. Framförallt när det blir mål då. Och det var så fascinerande att se just Marchand när han gjorde det där målet nu i natt. Han gjorde väl mål i natt, måste det ha varit.
Två.
Och du vet, han flyger ju fram, alltså. Han blir så jäkla glad. Då tittar man själv upp lite mot läktarna. Det är liksom inte en åskådare, men ändå. Nej. Med den rutinen han har, så mycket han har upplevt och har den instinkten. Ja, jag tycker det är magiskt läckert på något sätt. Och nu har väl skött sig också under det här slutspelet. Det har inte varit för många idiotgrejer. Jag har inte läst om någonting i alla fall. Jag vet inte vad ni uppfattar.
Nej, inte än. Han försöker med stora klubbar.
Han slickar på någon än.
Nej, precis. Nej.
Men såg ni att han har en rutin på uppvärmningen, apropå klipp här, när han kastar upp puckar till fans?
Ja, just det.
Det fortsatte han med, fast han kastade upp dem på någon duk som är uppspänd. Så man kan ju lätt säga att de här killarna är vidskepliga.
Ja, jäklar,
det tyckte jag var lite läckert faktiskt att se.
Ja, men de är ju helt galna nu när man har fått se och komma så nära som man får göra nu och se alla de här ritualerna de har, spelarna. Det ska tacklas, och det är alltid samma killar som tacklar varandra. Slå varandra på benskydden, slå varandra på baken. Alltså det är så mycket sådana små detaljer, så att de håller ju på hur länge som helst med det. Jag tror det var Sagan som kastade upp en puck också. Han kastade den till tv-kommentatorn som stod där mellan båsen då, som fick den där pucken. Han visste inte vad han skulle göra av den, så han kastade in den på isen tillbaka. Då. Det var lite annorlunda. Men du, vad bra, då har vi ju gått igenom det så här långt, och det kommer ju ändras väldigt snabbt. Men vi hänger på i våran podcast där vi även ska prata lite svensk ishockey. Viaplays hockeypodd nummer 288 går mot slutskedet, och vi brukar ju lite mer och mer nu komma in på svensk hockey, och det kommer vi intensifiera såklart när det närmar sig, för det är ju bara dryga 3 veckor kvar till nedsläpp nu i SHL, för nu blir det ju nedsläpp vid den tidpunkten, även då fast publiken inte kommer släppas på, och det blir inte allt för många som får komma in heller, men det kommer i alla fall direktiv kring det att det kommer bli publik sen i oktober. Oklart och hur många det blir än så länge, men det är ju en plan som ritas upp där. Vad tyckte du om det där beslutet, Håkan?
Ja, det är väl oundvikligt egentligen att att man vill komma igång, för att man vill ju som sagt ha den här tidsperioden på sig att försöka få serien och slutspel och allting att funka, va? Och sen görs det ju enormt mycket arbete i bakgrunden, vet jag. Hela det här, jag lyssnade på Tegnell igår när han hade sin presskonferens, när han berättade då att någonstans onsdag, torsdag så skulle, ja det är idag det, någonstans runt torsdag så skulle deras utlåtande, de här promemorian från regeringen om offentliga tillställningar då, få ett uttalande. Så att man känner väl att det är en situation som man kan bemästra på arenorna, i och med att man har olika ingångar, man har olika sektioner, man kan avsätta platser, man kan täcka över allting. Så att man menar väl egentligen att just de här offentliga inrättningarna som tåg, transporter, kaféer och allting inte egentligen har samma förutsättningar som idrottshallar och idrottsanläggningar har. Så att det ska bli spännande, men jag tror att det är en förutsättning också för att svensk hockey ska funka rent ekonomiskt och spelmässigt, det är just att man får publiken med sig.
Hur har snacket gått i Karlstad, Rickard, efter det här?
Hur har snacket gått? Jag har träffat några av killarna här i helgen och som hade varit och spelat turnering i Strömstad. Och det är ju inte samma utan publik. Det blir ju inte så, vi pratade om det förra veckan också, att Sverige kommer sannolikt inte ha samma, eller SHL har inte samma förutsättningar som NHL att sätta upp atmosfären runt arenorna och inte på alla ställen. Så det är klart att de väntar ju också lite grann på vad som ska hända, men ingen vet speciellt mycket mer än att de ändå pratar om det. Så fram till dess så ja, det är i alla fall inte ett negativt beslut. Sannolikt kommer väl säsongstarten bli något uppskjuten också, om man ska gå till 1 oktober. Jag skulle kunna tänka mig att man hittar ett sätt. Och det finns ju tillräckligt med luft i SHL-spelschemarna för att man ska klämma in matcherna sen. Det jag tänker är den stora utmaningen för alla. Vad händer om man börjar och släppa in folk och sen så blir det ett nytt utbrott och så drar man bort allting igen? Det skulle ju vara fullkomlig katastrof. Så ja, jag vet inte om vi har fått några besked än, mer än att besked kommer. Och att det sannolikt blir i någon form mer publik i alla fall. Det måste ju bli det, för att precis som Håkan säger, det handlar inte bara om hockeyn, att kultur och idrott och allting, det börjar ju, alltså man har ju tagit ur de ladorna man hade sparat i den mån man har kunnat, men nu börjar det dra sin grej. Jag har hört att ändå i omklädningsrummet här i stan så de bekvämligheterna som man brukar ha i ett hockeyomklädningsrum, alltså man får vara bjuden på frukt och det brukar vara lite så här matlådor och ta hand, allt sånt tar man stryp nu. Även i en förhållandevis rik förening som Färjestad så ser man verkligen över alla kostnader redan, så det känns för alla såklart.
Ja. Vad har du hört i Djurgården, Håkan?
Nej, jag har varit som sagt inte speciellt i kontakt med någon i förhållande till sådana saker, mera på lite högre upp i ledningar på ligor och sånt där, va, som jag sitter och pratar med folk. Och deras oro, det är ju ett, så att säga, så är det ju också att alltså du tappar ju ett levnadsmönster hos supporten. Alltså att man har ju varit väldigt noga med att försöka få fasta speldagar. Alltså om du spelar lördags, tisdag, torsdag eller liknande. Allsvenskan spelar onsdag, fredag, söndag eller liknande. Hela den rutinen hos supporten, hos åskådaren i ishockeyn, den försvinner ju rätt fort. Om det inte, så att säga, kan hela tiden byggas på. För att det är ju någonting som i dagens kalender är väldigt svårt att hitta, det vill säga utrymmen. Dagen är rätt fulländad, det är jobb, det är du ska hämta barn och relatera till sånt, man ska gå ut på hunden. Så att om du inte får igång säsongen och folk lär sig gå på ishockey, då kommer du tappa publik av den anledningen också. De hittar nya saker att värdesätta sitt liv med. Ja. Och sen den aspekten med att man ska hinna spela ihop säsongen, det tror jag inte blir något problem med. Jag tvivlar på att de här landslagsturneringarna kommer att fungera, framförallt i höst. November och december ska ju vara två landslagsuppehåll. Jag tror inte de kommer spela, så just den här problematiken med att resa, framförallt och kanske till Ryssland i jultid, den kommer inte många spelare gå med på.
Det är verkligen helt idiotiskt.
Ja, precis. Så att jag tror att vi kommer ha god tid att spela den inhemska säsongen, som sagt. Sen kommer det få konsekvenser på andra nivåer, va? Men jag tror att det är otroligt viktigt att få igång hockeyn bara som en punkt i kalender som folk vet att de kan gå och utnyttja, om det blir på tv eller om det blir på läktaren. Det får man välja själv.
SHL som startade upp innan Hockeyallsvenskan, och nu håller man ju på att träningsmatcha flitigt. Vad ger de här träningsmatcherna egentligen, Rickard?
Falska förhoppningar ofta. Nej, men vad ger dem? Det ger ju att man ska spela igång sig. Och resultaten, det är ju inte bra att förlora för mycket, men det är heller oftast inte bra att vinna för mycket heller. Utan det man vill se är ju att spelet på något sätt sitter. Så det, ja. Ju äldre man blir, desto mindre la man väl vikt vid just resultaten i träningsmatcherna, upplevde jag i alla fall. När man var yngre så var det skönt att känna, när man mötte exempelvis bra lag, att men vi kan slå de här också. Även fast man spelar i ett namnkunnigt lag, tycker jag, så var det ändå skönt att veta att spelet satt. Och sen är det här med motivationen också. De äldre har ju lite svårare att gå igång på den sortens matcher också. Men det är ju ett nödvändigt ont. Man måste ju spela sig igång. Det är inte bara att trycka på en knapp, både för muskler och hjärna. Så jag vet inte, det är väl mest supportrar och media som drar väldigt stora växlar på allting, och det är väl någonting man vill undvika, att få någon slags krisstämpel på sig under försäsongen i alla fall.
Ja, det gäller att vinna direkt. Men vad sa FBK, alltså Färjestadspelarna, efter den träningsturneringen? Det var väl i Strömstad, var det, va? Det var väl Frölunda, ja, och Leksand som var där också?
Ja, jag pratade med Per Åslund, våra döttrar spelade samma fotbollslag, så vi träffades på söndag morgon där efter de hade mött Frölunda. Han sa att det var roligare att spela mot Frölunda än Leksand, även om de fick stryk, alltså rent hockeymässigt där. Så det säger väl en del om hur det är med träningsmatcher och den hockeyn det ibland kan bli. Sen så tror jag att ja, men det är ändå skönt för alla att komma igång nu och få spela matcher. Det var länge sedan på det sättet. Men ja, Färjestad i alla fall inte förlorade. Men vad var det, Håkan, Djurgården förlorade mot Örebro? Oj, oj, påminn mig.
Har de spelat mot Örebro?
Det blir tyst.
Har de spelat mot Örebro?
Oj, oj, det här har vi hört väldigt ofta mellan Harald Lyckne och Håkan. Brukar du alltid komma in på något resultat då och då?
Ja. Ja,
vi kanske inte
var
ska
det 13-0? Ja, det var det, ja, just det. Ja, var det, när det var det nya, det var när man fick nytt riktnummer i Karlstad, va? 013.
Ja, här var det väl 1-10 den här träningsmatchen, så jag kanske inte ska ställa frågan till dig hur viktigt det är med träningsmatch, Håkan.
Ja, det är mer av intresse för tränare, ledare, allting som ska formera laget och på något vänster hitta någon form av konkurrens inom gruppen. För att det är ofta det som man skapar framgångsrika lag av. Det är ju alltså att hitta en intern konkurrens om platserna. Sen ska man då spela upp vissa powerplay och allting sånt där, va. Men jag tror nog att hur det ser ut inom gruppen är viktigare än siffrorna för en gångs skull. För Djurgårds skull, hoppas jag så. För annars blir det lite illa, va? Illavarslande. Så att man ska inte bygga för mycket, vad ska man kalla det, förutfattade meningar på hur det ser ut resultatmässigt, om det inte går för bra eller för dåligt. Men jag tror nog som sagt att vad tränarna försöker att få till, det är som sagt att de ska kunna byta spelare och hetsa spelare mot varandra bara för att öka träningsdosen och kvaliteten på träningarna.
Har du någon gammal anekdot från din karriär med träningsmatcher? Någon sån här galen historia?
Nej, inte någon sån här galen historia. Jag vet att det enda målet jag någonsin har gjort på slagskott. Oj. Det var faktiskt, vi var nere i Rönning, alltså på Körn, och spelade en turnering på den tiden, liknande den som var i Strömstad nu då. Och där mötte vi Brynäs, jag tror faktiskt det var Åke Lillebjörn. Jag sköt ett slagskott från höger sida med högerfattning i plockhalskrysset. Och det tror jag att det är det enda slagskott jag satt i hela min karriär, tror jag. Jag kunde inte skjuta slagskott av någon anledning. Men det lyckades jag med. Så att då trodde jag liksom att wow, vilken säsong det här kommer bli. Och jag tror vi kvalade i året.
Ja. Det är lite frapperande att höra.
Skjut inte slagskott.
Nej, precis. Jag slutar med det direkt.
Där är det.
Ja, men det trodde jag var lite i ditt DNA, att du kunde dra iväg ett slagskott, Håkan. Men det var med.
Nej.
Du petade in puckarna.
Nej, jag handledsskott. Ja. Jag sköt bara handledsskott.
Ja.
Jag kunde inte skjuta slagskott, alltså. Ja. Helt värdelös på det.
Hur var du på det, Rickard?
Slagskott?
Ja.
Ja. Det var väl inte min paradgren heller. Det får jag väl villigt erkänna. Jag var bäst från en halv meter med topmål.
Ja, det var samma här. Hörde. Lättast då. Har du någon sån här grej som du minns tillbaka? Träningsmatchen, när det är något som har fastnat den här tiden?
Nej, alltså ja, både och. Det var väl de här träningsturneringarna när man kom upp som ung, nyfiken, lite små övertänd junior och spelade de första träningsmatcherna i elitserien, som det hette då. De kommer jag ihåg, just att man tyckte att man var där spelmässigt, och så fattar man sen när serien börjar att men vänta nu här, det kanske var lite svårare. De brydde sig inte så mycket när de här gubbarna när det var träningsmatch. Men ja, det kan ju ge en del också att komma ur säsongen, eller komma in i säsongen med bra självförtroende. Det året som vi vann 2002, då förlorade vi faktiskt inte en enda träningsmatch heller. Och sen tror jag vi förlorade 4 eller 5 på säsongen. Men jag vill minnas att det var rätt grinigt under några av de här träningsmatcherna, just med den här konkurrensen i laget som Håkan var inne på. Att det gällde att positionera sig, alltså. Så kan man få in det tänket, och hur man nu får in det tänket. För det är svårt, alltså, med rutin på vissa spelare som vet att men det gäller inte så mycket nu. Hur mycket man än försöker så går det inte. Men får man in det där, alltså, det blev konkurrens mellan kedjorna om precis det som Håkan sa, med powerplay-tid, att vem skulle spela det och vilka skulle vara bäst och vilka fick istid när man låg under och när man ledde. Så, den säsongen var en magisk säsong på det sättet, men den grundlades faktiskt redan på försäsongen.
Ja. Nej, det där känner man igen, och det är nog svårt om man inte har varit i ett lag där. Det är alltid någon, men han har tränat stenhårt under sommaren, och helt plötsligt bara ska han ha blivit svinbra bara på en månad, även fast som inte har varit på is eller som det var på innebandyplanen då för egen del. Jag kommer ihåg när jag kom till AIK 2005 så hade de värvat ihop ett riktigt kanonlag och vi blev bjudna ner till Prag, fick allting betalt och för att vi skulle komma ner dit och vara stjärnlaget i den här turneringen. Pang, pang, pang så blev vi utslagna. Jag tror till och med vi åkte ut i gruppspelet och det ska inte gå att göra en turnering i Tjeckien med ett svenskt lag då som ska vinna SM-guld som tanken var. Och då var AIK-starke man Lasse Granqvist som många känner igen som gillar hockey såklart som ju jobbar på C-more. Han var ju starke mannen där i AIK och var den som hade värvat in oss och bland annat mig och en kille som heter Christian Hellström som var stor stjärna i Balrog och en av de första innebandystjärnorna. Så han tog oss till sidan där en kväll i Prag och läxade upp oss rejält, kom ihåg. Och så avslutade med: det här är den största skandalen i AIK innebandys historia. Välkomna till klubben, mina herrar. Och sen så bara gick han. Och så skulle vi gå 3-4 dagar ner i Prag. Då hade ju ingenting att göra för vi var redan utslagna. Och den här biljetten vi hade fått, den var inte bokad förrän ett par dagar efter. Det var en märklig situation, men det var sådär försäsong. Hur säsongen slutade? Ja, vi vann SM-guld, klubbens första någonsin. Så försäsongen säger inte alltid så jäkla mycket, men man minns en del av den, det gör man helt klart ju. Den ska ju bara vara där, den ska bara göras på något sätt.
Det är härligt med alla förhoppningar som byggs upp, det måste man säga.
Ja.
Om ni vill ha fler anekdoter om träningsläger i Tjeckien så har jag en hel del, men de kommer inte vara live.
Du bara löser upp nu Håkan, när du hade 4 dagar i Tjeckien utan någonting på programmet. Det var som man byggde laget. Svensk,
Ulf Jansson, en gammal klassisk journalist i Sverige, hockeyjournalist, sa det. Det är fler svenska ishockeyspelare som har skadats i trappan på Hjaltabaren på hockeyrinkarna.
Ja, och det gäller kanske på Cleo i Luleå också, eller?
Oh nej, det är bra ställe.
Ja. Du, mina herrar, det är ju uppladdning här nu inför Stanley Cup-studion i kväll. Perfekt att få gå på is här, lite morgonvärmning med en via Plays hockeypodcast nummer 288. Jag fastnar alltid på den där 88, det är alltid lite speciellt också. Erik Lindros, mötte du honom någon gång, Rickard?
Ja, i en träningsmatch. då var han trött, kan jag säga. Det var ju när han spelade i Rangers i slutet med Minnesota. Och då just, det var en sån här klassisk match. Att i NHL-lagen får man ju bara dressa ett antal veteraner och sen så är det övertända prospects då, som det hette. Och jag tror vi spöade Rangers med 7-1 på hemmaplan där, och det var ju Lindros och några av de här stora namnen. Och då tänkte man ju liksom att vad bra vi är. Det var ju sannolikt inte jättemycket intresse från någon av dem, men det, så ska man ju inte tänka heller som ung kille.
Nej.
Det är som sagt, han har gjort bättre matcher än det.
Ja, vad snyggt du knöt ihop allting där. Vi kan nästan tro att vi har pratat ihop och så här, körschema, träningsmatcher, så kommer du in på den. Vad står nu med 88 för dig, Håkan?
Ja, det måste ju nästan vara honom. Var inte det han som var den första som hade 88? Alltså det kom ju med 99, så hade vi 66, alltså 77 på både Coffey och på Bork där, va? Sen dök väl han upp med 88, så det är väl det. Annars var det en god glass på min tid.
Ja, den finns kvar fortfarande, eller?
Ja, det gör det, eller hur? Ja.
Pasternak, Nylander.
Ja. Nu har de dykt upp också med 88, men det är, för oss då så klingar det såklart på Lindros. Så det här var alltså avsnitt nummer 288. Vi närmar oss 300. Nytt jubileum. Det är bara 12 avsnitt kvar där och vi fortsätter ösa på. Och som sagt, mycket mer svensk ishockey i kommande avsnitt också. Och full fokus på Stanley Cup-slutspelet. Tack så jättemycket, Rickard.
Tack själv.
Tack, Håkan.
Tackar.
Vi hör dig ikväll. Kommentera matchen tillsammans med Robert Hennesberg. Och Rickard ser vi och hör vi på lördag också när det blir Stanley Cup-studion på kanontid 17.00 på lördag, alltså via Sport Hockey och via Play. Då är det dags för Islanders Flyers, då är match 3 som stundar där och då. Men det är ett tag till, vi håller koll på resultaten dessförinnan också och önskar alla en härlig hockeyvecka och hockeyhelg och som sagt väldigt ödmjuka och tacksamma för att ni lyssnar på via Plays hockeypodcast. Må bra allihopa, ha det gott! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det. Det är mål
ju! Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save, rebound save!
That was brilliant! Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.